Evangelietexten idag kommer ifrån Markus evangeliums 9:e kapitel och jag inbjuder er att stå med mig när vi lyssnar till de orden. När de kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade, vad är det ni diskuterar? Mästare, svarade en i mängden, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom kastar den omkull honom och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, och de kunde inte. Han sa, detta släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom. De kom fram med pojken, och när han fick se Jesus började anden genast slita inom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far, hur länge har du varit så här med honom? Fadern svarade, sedan han var liten. Och ofta har anden kastat honom både i eld och vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa, om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far, jag tror, hjälp min otro. När Jesus såg att folk strömmade till sa han strängt till den orena anden, du stumma och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste upp honom och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de, varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön. Sen gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa, människosonen ska överlämnas i människors händer och de kommer att döda honom. Och 3 dagar efter sin död ska han uppstå. Men de förstod inte vad han menade och de vågade inte fråga. Gud gör ditt ord levande. Ibland oss. Varsågod, sitt. Något som jag har tänkt på den senaste tiden är hur olika perspektiv människor har på livet och på tron och på framtiden och på Bibeln. Vi läser både tidningen och Bibeln med olika glasögon beroende på våra bakgrunder och livsberättelser. Vi ser det vi vill se och vi blundar för annat. Och i vår omvärld så växlar ju fokus från tid till tid. När jag började min tjänst här i somras i augusti var samtalsämnena oss emellan och det som fyllde tidningarna något helt annat än det som fyller tidningarna idag och det som alla pratar om. Och då kunde ingen ha anat eller förutsett den situation som råder just idag. Och så råkar dagens tema vara kampen mot ondskan. Jag ska ge er några exempel på nyliga tillfällen då jag har fått anledning att reflektera över olika perspektiv. Först vill jag säga någonting om mina samtal med Joel som sitter här. Han tar sina första steg som kristen idag. Nästa år är det 60 år sedan jag döptes i baptistkapellet i Skogstorp. Joel och jag har pratat en del och man kan väl utan överdrift säga att våra livsberättelser är rätt olika. Och så har vi kommit fram till att det som förenar oss är att den främsta identiteten är att vi är kristna. Både han och jag. Det skiljer 60 år i doptid och väldigt mycket i livsberättelser. Och på olika sätt så är vi båda berörda av kallelsen att kämpa mot ondskan. Det andra exemplet, det är samtal jag haft med Elin som olyckligtvis inte kan vara här idag. Som tillträdde sin tjänst som föreståndare förra söndagen. Ett par år efter sin ordination. Hon står i början av sitt liv som pastor. Och sannolikheten är väldigt stor för att jag idag avslutar min sista tjänst i livet som pastor. Efter 50 år. Jag var lika gammal som Elin när jag tillträdde tjänsten som föreståndare i Västerås. Och om hon skulle få vara pastor lika länge som jag har varit så skulle hon avtackas våren 2067. Och hur världen kommer att se ut då om den fortfarande står. Och hur utmaningen att kämpa mot ondskan kommer att se ut då, det vet vi inte. Men med stor sannolikhet kan vi säga att det onda och det goda kommer att kämpa med vartannat hela tiden. En sak är jag säker på, och det är att jag och många med mig vid den tidpunkten kommer att tillhöra de som levde för länge sedan. En av mina uppgifter nu i livet är att vara morfar. Och häromdagen så hade jag ansvar för mitt yngsta barnbarn Märta som är drygt ett år i samband med att hon är med i en barnmusikgrupp i Norrmalmskyrkan. Hon har precis börjat gå. Och ni som har varit i Norrmalmskyrkan vet att entréhallen där är ganska imponerande stor. Och den erövrar hon nu och springer fram och tillbaka där. Och så gav hon sig iväg upp för trapporna. Det är en ganska imponerande trappa också med 25 trappsteg. Då gick hon inte, men hon kröp och hon stannade inte där. Hon skulle ända in i kyrksalen och jag efter. Och då tänker jag att det är den plats där jag själv tog mina första steg som föreståndare för 30 år sedan. Och då var Elin lika gammal som Märta är nu. Det är lite olika tidsperspektiv. När jag slutar min tjänst här så kommer nästa pastorala uppgift för mig vara att ha begravning i Norrmalmskyrkan. På fredag ska jag begrava en kvinna som får sluta sin jordvandring efter 102 år. Hon föddes alltså mot slutet av första världskriget och hon är jämngammal med den gamla bibelöversättningen 1917. Och jag har tänkt så oerhört många gånger hon måste ha fått byta perspektiv på tillvaron och på vad det är som är ont som man ska kämpa emot. Hur många gånger under ett sekel får man skifta förhoppningar, farhågor, erfarenheter. Och nu har hon fått ett nytt perspektiv. Nu när hon är framme. Och då ställer jag frågan, vilket perspektiv har de döda? Det är faktiskt något jag funderat på ganska mycket de senaste åren. Och en anledning till det är att flera av dem som har stått mig närmast i livet är där nu. De är framme. Och jag tänker mig att man inte där behöver bekymra sig om allt det som idag fyller tidningar och samtal. Vare sig coronaviruset eller flyktingkrisen eller den globala uppvärmningen och än mindre sina egna krämpor. Då är ju kampen mot ondskan över, antar jag. Där hemma i vilan och glädjen hos Gud. Och för en del av er så har ni också sådana som är på andra sidan. Har ni funderat på vad de har för perspektiv? Ja, sen finns det ju många andra exempel jag skulle kunna ta innan jag kommer till bibeltexten. Och jag ska inte göra så mycket, men jag tänker på att det är skillnad mellan de som sätter bo och som åker till IKEA och skaffar sig saker. Och oss som döstädar och gör allt för att bli av med våra saker. En del av oss vet skillnaden mellan att vara först och sist i en syskonskara. Man har samma syskonskap men väldigt olika perspektiv på hur man ser på sina föräldrar och på allt möjligt annat. Och när jag har på senare år haft anledning att vara i församlingar, kämpande församlingar, en del små, så har jag lärt mig att det är en väldig skillnad att tillhöra de 10 sista jämfört med att tillhöra de 10 första. De som startar någonting. Jämfört med de som ska avsluta någonting. Och då tänkte jag bara göra en snabb återblick till de vi mötte när vi läste apostlagärningarna. Som vi har följt här i vår församling. De levde ju alla för väldigt länge sedan. Och det gemensamma för dem är att alla är döda. De har ett annat perspektiv. Vi brukar säga att de tillhör den triumferande församlingen. Medan vi tillhör den kämpande församlingen, vi som är här. Det som också skiljer var att ingen av dem hade en kristen mormor. Och en del av oss är baptister i fjärde led. Och har både mormor och morfar. Och sen dessutom har vi ungefär 60 generationer kyrkohistoria bakom oss. Och de hade det framför sig. Fastän de kanske inte trodde det skulle bli så många. Vad gör det för någonting för våra perspektiv när vi tänker på livet eller när vi läser Bibeln? Och så citerar jag till slut på tal om detta. Höga visan. 3000 år gammal text. Där det står, det finns en tid för allt som sker under himlen. En tid för födelse. En tid för död. En tid för att plantera. En tid för att rycka upp. En tid för att skaffa. En tid för att mista. En tid att spara. Och en tid att kasta. Nu ska jag ställa frågan till dagens text. Vilket perspektiv hittar vi där? Vad har Jesus för perspektiv och hans lärjungar? Ja, jag tänker mig att lärjungarna hade haft ett perspektiv av att de hade olika yrken. Och deras perspektiv, några av dem var väl att de skulle fortsätta att vara fiskare vid Genesarets sjö. Och sen en vacker dag så fick de byta perspektiv att de skulle få helt andra uppgifter och följa Jesus. De skulle bli människofiskare. Och det är väl rimligt att tänka sig att de tänkte att det där ska väl bli resten av livet. Det är nya perspektivet. Och så får de vara med Jesus. Och efter några år tillsammans, då han är ungefär 30 år. Och de liksom är med om allt möjligt, så säger han att nu är han strax klar. Några år efter att det har börjat så ska han sluta. Hans perspektiv är några år eller kanske 40 dagar. Då kommer han att ha gjort sitt. då allt är fullbordat för hans vidkommande. Och det här har han försökt förklara för dem förut. Och nu försöker han en gång till. Och då säger texten, de förstår ingenting. Och de vågar inte fråga. Det är ett perspektiv som de nästan inte kan ta in. Och jag undrar om de möjligen är lite chockerade över vad de har hört honom säga då han sa så här som ni kanske hörde. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? Det är ju en märklig hälsning i vänner emellan då någon säger hur länge ska jag stå ut med er? Vi trodde du trivdes här. Vi skulle ju göra så mycket. Och du håller på att stå ut med oss. Och jag har ju stått ut nu sedan i somras till idag. Om man säger så säger. Men det där, om man har några dagar eller 3 år eller 50 år. Om man börjar sin första tjänst eller slutar sin sista. Det finns med, tänker jag, när jag tänker på Jesus. Jag har ju träffat genom åren väldigt många unga pastorer i handledning och så. Och ofta har jag sagt, var rädd om dig du. Du ska räcka länge. Var rädd om dig, du ska räcka länge. Det är ungefär samma som när vi gratulerar någon och säger, jag må hon leva ut i 100 år. Och jag har ju lyckats med det. Jag har ju räckt länge. Inte i 102 år, men snart 75. Men i relation till det här med ondskan så har jag ibland funderat på att jag har räckt så länge. Beror det på mod eller feghet? I kampen mot ondskan. Om jag hade varit djärvare i kampen mot ondskan, då hade jag väl inte räckt så här länge kanske. Eller har det varit klokt att vara försiktig? Redan som ung lärde jag mig ett annat perspektiv. Det lockade mig. Jag kanske inte följde det. Det hette så här i Nils Bolanders dikt. Att brinna fort och brinna ner för Kristi kärleks skull. Det är lyckans väg, att brinna fort och brinna ner för Kristi kärleks skull. Så frågan idag är ju förstås, vad kallar Gud oss till i kampen mot ondskan? Ska vi vara rädda för ondskan och hålla oss borta från den? Eller ska vi gå i närkamp med den? Och det är precis det vi bland annat rent konkret står inför precis i dessa coronatider. Ska vi framförallt skydda oss själva, bunkra mat och toalettpapper, eller ska vi ha omsorg om andra och se till att de får det de behöver över hela världen? I relation till våra barn och barnbarn så är den självklara impulsen att säga, men var rädda om er, akta er, se upp för det som är farligt, kör försiktigt, undvik. Och det där har väl varit så självklart kanske för oss allihop ända tills Astrid Lindgren hjälpte oss att tänka efter. Och Ronja säger att om man ska akta sig för att falla i älven så kan man inte sitta hemma och akta sig för att falla i älven. Då måste man ju gå till älven. Ska man öva sig för att inte vara rädd för vildvittror, då måste man ju komma i kontakt med dem. Ska man säga lika om ett coronavirus? Akta dig för coronaviruset. Och då måste man ju gå i närkamp. Eller är det som Ronja fick lära sig, rusta dig för att möta det onda. Du måste hitta ett sätt att rusta dig. Och nu tillbaka till Jesus. Kärnan i den här texten är ju en förutsägelse. Och så är det hela passionstiden. Jesus har just botat en pojke. Det väcker uppenbarligen förhoppningar om vad han skulle kunna uträtta om han fick hålla på ett tag till. Och han har gett människor mat och då tänker de, Han är bara 30 år. Tänk om han får hålla på. Vad oändligt många han kommer att kunna bota och hjälpa och ge mat och så. Han kanske till och med kan förändra den politiska situationen. Nu när vi har fått en sån. Om han hade fått hålla på några år. Och så säger han att det är klart nu. Man kan ju förstå att de inte förstår och vågar nästan inte fråga. Perspektivet är för stort. Jag letade efter en liknelse för att få mig själv att förstå. Och då tänkte jag på någon bild som jag såg på TV av en medicinare som sitter i sitt laboratorium. Ett mikroskop, glasburkar, provrör. Och kanske tänker man, skulle du inte göra större nytta på en vårdcentral? Det är ju fullt med folk i väntrummet. Du kunde ju beta av köerna. Det är ju massor som behöver din hjälp. Och så kanske den personen säger, du förstår, jag håller på att angripa det onda vid dess rot. Och det jag gör hoppas jag ska kunna hjälpa tusentals. Och det är viktigare än att gå till vårdcentralen och hjälpa 50. Och jag undrar om det är det här som Jesus säger. Att nej, jag ska inte bota flera sjuka just nu. Det får väl ni göra sen. Jag ska gå till Jerusalem. Jag kommer att dö. Jag kommer att uppstå. Jag kommer att gå till roten med det onda en gång för alla ska ondskans makt krossas. Det är korsets mysterium. Och det här görs en gång. Och när jag har gjort det på långfredagen, då är det fullbordat. Det blir inte bättre. Och det hade inte blivit bättre om jag hade fått leva till jag blev 50 eller 70. Och det här är ju vad aposteln Paulus ständigt återkommer till, detta korsets mysterium. Att en gång för alla är dödens makt besegrad. Segern är vunnen och allt finns att vinna i kampen mot det onda. Och där är ju vi. Och jag förstås grunnat på vad ska jag säga en coronasöndag som denna. Hur rustar man sig bäst? Ja, det finns ingen garanti för att inte vi blir drabbade som andra. Det finns, det där är helt demokratiskt kan man säga, beroende på omständigheterna. Men det finns en rustning. Och det är övertygelsen att det värsta som kan hända är inte att dö. Man kan ju dö. Ja, det finns det som är värre än det. Att bli skild ifrån Gud. Att bli skild ifrån Guds kärlek. Och vet man det, har man den rustningen, att om man dör, eller när man dör, så är det bästa kvar. På något vis. Och jag tänker mig att det där kan skapa en sorts frimodighet som säger att det finns allt att vinna och inget just viktigt att förlora på att gå i närhet till det onda. Paulus säger, låt dig inte övervinnas av det onda utan övervinn det onda med det goda. I en ständig kamp, men kom ihåg, segern är redan vunnen. Men väldigt mycket återstår. Jag ska sluta med ett uttryck som jag hittade här om morgonen när Lotta och jag läste, enligt vår dagliga vana, läser Thomas Sjödins bok Lita på att det ljusnar. Han hade lärt sig en fråga som han tyckte var så bra som man kan använda till varann för att få ett bra perspektiv på livet. Det var frågan, vad sliter du med? Alltså det är mycket bättre att fråga vad sliter du med än vad är du drabbad av? Eller hur har du det? Därför att vad sliter du med? Det antyder att man är igång, man är aktiv. Man håller på med någonting i en kamp emot ondskan. Man säger inte bara att man är drabbad eller att man lider. Det är en aktiv hållning. Och jag ska nu idag inte ta utrymme för uppenbarelseboxtexten som finns för idag. Ni kan läsa den själv. Men där handlar det ju om att Gud känner obehag inför dem som varken är varma eller kalla. Som är ljumma och som inte sliter med någonting. För det tror jag är ett bra ord. Jag är i kamp. På ett eller annat sätt. Och hur gör vi det? Ja, det kanske är där samtalet öppnar sig. Det vi behöver tala med varandra om. Jag vill sluta min predikan idag med att citera en psalm som vi sjöng här för någon söndag sedan. Han gick in i din nöd och smärta. Gud tog plats i din egen gestalt. Han bar på ditt kors. Han var plågad som du. Och han älskade dig överallt. Han gick in i ditt liv på jorden. Gud tog plats i din egen gestalt. Hans seger blev din. Han var frestad som du. Och han älskade dig överallt. Låt oss be. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus, för att du fullgjorde vad vi borde. En gång för alla. Och att vi idag kan vara förvissade om att inget kan skilja oss från din kärlek. Hjälp oss att ta in det här så att vi är rustade i kampen med det liv vi har att leva. Amen.